Läns och riksnytt nummer 38, 2024. En oberoende taltidning för dig i Stockholms län. Hej och välkommen till Läns och riksnytt nummer 38, 2024. Utgivningsdag är onsdagen den 4 december i appen och på webben. Du som väntar på en CD, du får den några dagar senare. Jag heter Aziza Dawadi och jag säger välkommen till detta nummer som är det näst sista för året. Inslag 1. Telegram. Bland annat om att var tionde bilist inte uppfyller synkraven för körkort. Jätteökning av studenter på högskolor som läser via Legimus och bedragare utger sig för att vara 1177. Inslag 2. Alla sinnens konst är en ny förening som är öppen för alla som har ett konstintresse oavsett om man själv vill skapa något eller träffa andra för att uppleva och prata om konst. Vi gör ett besök på ASK, Alla sinnens konst. Inslag 3. Vi ska träffa 15-åriga Josefin Asamoa som berättar om sin RP och hur hon har lärt sig hantera sin vita käpp både på det inre och yttre planet. Inslag 4. Vi går igenom böckerna som vann Augustpriset men även de som var nominerade. Det blir romaner som utspelar sig på Jamaica, i Dubai, London, i en liten by i Sverige och i Nostratien. Inslag 5. Annonser och meddelanden. Sist i tidningen hittar du vår redaktionsruta. Där kan du läsa om alla sätt du kan kontakta oss på.
Inslag 1.
Telegram. Nästan var tionde bilist klarar inte synkraven för att ta körkort. Under oktober månad 2024 så genomförde Synoptik tillsammans med bilprovningen Synbesiktningen, Sveriges största syntest för bilförare. Det var 16:e året i rad man gjorde det och syftet är att uppmärksamma vikten av god syn i trafiken. Testerna gjordes bland annat i samband med kontrollbesiktningen på bilprovningen. Och resultatet som kom nu i slutet på november visar att uppskattningsvis så kör över 600 000 bilister i Sverige med en så pass nedsatt syn att de inte skulle få ta körkort i dagsläget. Transportstyrelsen kräver att man har minst 50% i synskärpa, 0,5 på båda ögonen för att ta körkort. Men efter att man fått det så behöver man i dagsläget aldrig testa synen igen. I övriga EU så kräver merparten av länderna att synen åtminstone testas vid körkortsförnyelse. Enligt Avet Tesmafariam, klinisk ansvarig på synoptik, så är kravet om att 50% i synskärpa för att få ta körkort för lågt, eftersom man då ser suddigt redan efter en meter, säger hon i ett pressmeddelande för bilprovningen. I samband med synbesiktningen besvarade bilisterna en enkät och där visade det sig att 84% ville ha ett lagstadgat krav på syntest vid körkortsförnyelse. Bedragare påstår att de är från 1177. Det har framkommit att flera personer har fått sms som felaktigt ser ut att komma från 1177. SMSen innehåller en länk. Man ska inte klicka eller trycka på några länkar om man är osäker på om ett sms eller mejl kommer från 1177. Man ska inte heller ge ut personlig information. Säkrast är att söka upp 1177, antingen på webben eller i appen. Falska länkar, de kallas för nätfiske eller phishing. Stor ökning av studenter på universiteten som läser sin kurslitteratur via Legimus. Siffror från Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, visar att de senaste 8 åren så har antalet studenter som har tillgång till Legimus ökat med 144% på lärosätena, från drygt 13 000 till 31 000 användare. Under samma period har också utlåningen via Legimus på lärosätenas bibliotek ökat från drygt 85 000 till nästan 500 000. Och det här gäller både kurs- och skönlitteratur. På ett par högskolor, Konstfack och Marie Cederschiölds högskola, hade mer än en tredjedel av studenterna tillgång till Legimus förra året. Detta trots att talböckerna bara är avsedda för personer med en varaktig funktionsnedsättning som påverkar läsförmågan. Petra Österlund, docent vid Södertörns högskola, säger i tidningen Vi lärare att fler studenter klagar på att de har svårt att läsa längre avancerade texter och att många av dem har svårt att koncentrera sig. De har också svårt att skriftligt återge texter som de har lyssnat på. I dagsläget så krävs det inte något intyg som styrker studenternas funktionsnedsättning. Det är istället upp till bibliotekarierna att genom samtal med studenten bedöma om hen har behov av att lyssna på talböcker. Det finns också de studenter som delar sitt Legimus-konto med andra, vilket inte är tillåtet. Läromedelsföretagen, som ser en kraftig minskning av försäljningen av kurslitteratur, kräver att Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, begränsar tillgången till Legimus och att kontrollen av användarna skärps. Enligt MTM så pågår en utredning av talboksmodellen som den ser ut nu. Men de säger också att det finns flera orsaker till att användningen av Legimus ökar som inte beror på ett missbruk av tjänsten.
Inslag 2.
Jag lyckas inte nå vidare med den här asken, tror jag.
Anne, Måndotter, du håller ett gult papper i handen. Vad gör du för något?
Jag håller på och viker en ask. En pappersask med lock som man ska kunna lägga små presenter i, till exempel. Det är en väldigt passande aktivitet. Första skaparaktiviteten som vi har med vår nya förening som heter just ASK. ASK, Alla sinnens konst.
Asken är ju då kanske 10 gånger 4 centimeter, 2 centimeter hög kant. Så att det är ju typ lite ringar och lite småsaker man kan lägga i den.
Ja, man kan ju använda samma metod för att göra större askar, som någon sa här. Lägga julklappar i och så. Och sen tror jag att meningen är att den här ska bli kvadratisk. Så att jag har nog inte riktigt gjort rätt här, tror jag. Jag ska nog be om lite instruktioner här.
I Sensus lokaler på 7 trappor i Medborgarhuset vid Medborgarplatsen har ett gäng kvinnor träffats redan klockan 9 på morgonen denna söndag för att skapa med sina händer. De håller på till klockan 1, men det är förstås fika och sånt emellan. Stämningen är lättsam, glad. Anne Måndotter och de andra i styrelsen vill att fler ska känna sig välkomna i den här föreningen. Bara man har ett konstintresse på ett eller annat sätt.
Jag är engagerad också i SKKF, Synskadade konstnärers och konsthantverkares förening. En rikstäckande organisation som är branschförening till SRF. Och där har vi intagningsprov där man bedöms i sitt skapande av en jury. Och det är till då för aktiva konstutövare. Och då har det kommit fram önskemål både från medlemmar inom SKKF att man skulle ha mera lokal verksamhet så att vi är lättare att träffas och också titta på konst och ha lite så här workshops men också gå på utställningar och sånt. Men sen har det också kommit mycket intresseanmälningar från personer som inte är med i SKKF och som inte vill vara med i SKKF, som bara vill skapa för att det är kul och som vill gå på utställningar och ta del av konst och kultur tillsammans med andra. Så då startade vi den här föreningen och det var jag och Maritta Söderholm från början som har pratat om det här i ett par år. Och sen så lyckades vi få med oss ett trevligt gäng här och bildade en styrelse under våren. Och nu är vi igång.
Vad gör ni för någonting?
Ja, tanken är att vi ska både ha skapande verksamhet som idag här. Det här är ju vår första egentliga skaparverksamhet. Och vi tyckte att det är verkligen passande att börja att vika askar som första aktivitet när föreningen heter ASK, Alla sinnens konst. Och vi hade även en liten tjuvstart med där vi gjorde pappersblommor här för ett par månader sedan. Vi har också gjort ett besök på Fotografiska på den här taktila fotoutställningen tillsammans. Och vi kommer planerar att ha skulpturvandringar och besöka konstutställningar, sådana saker. Och också workshops och föreläsningar. Bara ses och skapa tillsammans också. Mm.
Men om man inte är så här att jag kanske tänker att oh my God, jag är inte så himla fingerfärdig, men jag skulle tycka det här var kul, men jag kan ju ingenting.
Nej, men det är alla är välkomna. Och dessutom så är det så att vi har flera medlemmar som inte är så intresserade av att vara med och skapa, men som jättegärna vill gå på utställningar och uppleva konst och prata om konst och så. Det är också en kategori av medlemmar som tycker att den här föreningen är jättespännande.
Så man behöver absolut inte vara med på alla aktiviteter?
Nej, självklart inte. Vi öppnar för alla och vi tar ju emot förslag också från medlemmarna nu på vad vi ska hitta på under nästa år. Vi har ju precis bara dragit igång här under hösten, så att vi kommer ju ha ett första årsmöte här någon gång i mars förmodligen. Och då kommer vi ju ta in alla önskemål så från medlemmar till vår verksamhetsplan för nästa år.
Kostar det något att vara med?
Det kostar 200 kronor per år. Och blir man medlem nu under hösten så gäller det hela nästa år också.
Carina Nordgren viker, vrider och vänder på det som ska bli en ask. Hur går det? Du har en rosa ask i handen här.
Jag har lyckats gjort ett lock tror jag. Nej, eller botten. Jag vet inte. Det får man se när man är klar. För det är olika storlekar på de här papperna. Den ena är ju botten och den andra är locket. Det är första gången jag gör sånt här. Det är jätteroligt.
Hur kommer det sig att du kom hit idag?
Ja, jag har ju nyligen gått med i den här föreningen Ask då. Men det är jätteroligt, de saker jag har varit på. Det är verkligen alltså, att träffa nya människor och göra nya saker. Helt nya, så gärna få jobba lite grann också.
Nu ska vi se, där och där.
Har du haft synnedsättning hela livet eller har du...
Jag har bara sett, jag ser ungefär 3% i synskärpa nu. Jag har sett 10 en gång, men jag har varit synskadad hela mitt liv. Så att om man... Ja, vad ska jag säga? Det är både lättare och svårare. Jag vet inte. Det går inte att värdera riktigt.
Men då har du alltid varit eller velat uttrycka dig med händerna?
Ja, min mamma målar väldigt mycket så att det har varit tidigt att man varit intresserad och ville också göra och visa mamma vad man gjorde liksom, så att man tränade upp sig.
Hildegard Ek har några färgglada askdelar framför sig på bordet. Du har gjort ett antingen lock eller botten som ligger färdig här på. Är det lock eller botten?
Ja, du, det återstår att se när den här är klar. Vilket som är minst och vem som är störst. Ja, jag vet inte faktiskt.
Om du skulle förklara hur man gör.
Nej, det går inte. Nu blir jag tyst.
Det är så att en vägg är högre än den
andra. Ni verkar väldigt roligt här.
Ja. Det har man, när man ägnar sig åt hantverk eller konst eller någonting sånt där, då är det ju väldigt roligt.
Vivian Emanuelsson. Och inga krav på hur det ska bli, antar jag.
Man har väl krav själv, tror jag, hur det ska bli. Men det är ju ingen annan som har något krav på en, liksom. Utan det man... Jag tänker, målet med den här dagen, det är ju att alla ska ha lärt sig något.
Något som jag lägger märke till här, det är ju kvinnor här. Vad är männen?
Ja, precis. Det är bara en av hundar som är han. Och de är ute och går för sig.
Vad kan det bero på?
Ja, jag vet inte. Alltså för män håller ju också på med konst och konsthantverk och sådär. Det kanske är olika saker man intresserar sig för. Jag vet inte.
Jag tycker så att det spelar ingen roll vad man går i för grupper. Gymnastikgrupper och vi har olika slöjdgrupper och målargrupper. Det är oftast bokgrupper. Det är oftast fler kvinnor än män och sällan män överhuvudtaget, tycker jag.
Man blir ju förvånad över att det är som det är.
Ja, jag tror ju att vi helt enkelt ska prova många olika sorters verksamheter. Jag tror att jag har fått indikationer från två killar som faktiskt är medlemmar i föreningen. Att kanske man skulle vilja göra någonting med trä och snickeri eller så. Så att ha lite tankar på om man skulle kunna få till något sånt. Kan det bli en väg in så kanske de vågar sig på andra hantverk sen också.
En som går på andra aktiviteter som Sensus har för personer med synnedsättning är Karin Isaksson.
Vi har några med nu. Vi håller på med ståltråd också, då luffarslöjd. Och där har vi ett par grabbar med.
Så luffarslöjd och lite snickra och så, det kanske kan locka fler män, tänker du?
Det tror jag. Och sen så, men sen så upptäckte vi också när vi hade informationsträffen här så hade vi bjudit hit en syntolk som syntolkade ett känt konstverk, den här Midvinterblot som finns på Nationalmuseum. Och då var det ju faktiskt flera som kom som inte hade trott att det här med syntolkning var någonting för dem, men att de faktiskt blev intresserade av både konst och syntolkning i och med att man fick prova på. Så det är ju någonting som jag brinner för, det här med syntolkning av konst också.
Så om man är intresserad får veta lite mer, hur kontaktar man, hur gör man då?
Ja, man kan ju kontakta mig till exempel, Anne Mondotter.
Hur då?
Ja, mitt telefonnummer är 070 716 98 95.
När har ni fika då?
Ja, vi skulle fika här klockan 11, så att vi ska väl snart börja fixa med det.
Men då är ni här inne också, va?
Ja, precis. Man mår ju bra av att hålla på och skapa med händerna och att göra det tillsammans så här. Det är hälsosamt, livgivande. Vi behöver sånt här nu när det är så mycket elände runt om i världen, i samhället. Så det här ger lite positiv livsenergi, tänker jag. Mm.
Det sa Anne Måndotter, en av initiativtagarna till föreningen ASK, ASK. Vill man få mer information kan man ringa henne på telefon 070 716 98 95. Alltså 070 716 98 95.
Inslag 3.
Josefin Asamoa är 15 och går i nian. Hon har retinitis pigmentosa, RP. Det ska handla om hennes vardag och hur hennes förhållande till den vita käppen har förändrats genom åren. Reporter är Åsa Kjellman Irisi från Skånes taltidning som träffar henne hemma i Lund där Josefin bor med sin familj.
Jag ska bara se vart jag har lagt den. Här har jag lagt min lite kortare käpp som jag har nu. Man kan ta ner den, alltså handtaget så den blir ännu kortare. Och så kan man också vika ihop den. Så det är lite gummiband mellan som man kan vika ihop. Och så kan man spänna fast den med ett spänne. Och sen så har den något som man kallar för en doppsko längst nere. Som används för att det blir ännu lättare att ta sig fram. Och sen så har man också ett litet band i toppen av käppen i handtaget där man kan hänga på nyckelband eller så. Någonting som man utmärker den om man vill, så att man vet att det här är min käpp. Och sen så är den vit, så den har också reflex, så att när man går och det är mörkt så reflekteras den också.
Vi lämnar hallen där Josefin har sin vita käpp och går in i vardagsrummet som är gemensamt med köket i ena ändan. Och där en kristallkrona ger ett behagligt sken och även reflekteras upp i taket. Vi sätter oss i soffan och Josefin berättar att hon ser 0,03% och förklarar vad det innebär för henne.
Det är väldigt dåligt, det är väldigt nära blint. Och om jag ska förklara hur jag själv ser, så jag ser kontraster ser jag. Och sen har jag också svårt på att se på sidorna. Jag kan, för att se en sida behöver jag vända mig alltså hela vägen. Jag kan inte se på sidorna, bara rakt fram. Upp och ner har jag också svårt att se. Så det är lite vad man kallar för, jag ser genom en tub, om man ska säga så. Eller typ en tunnel,
tunnelseende skulle jag säga. Och sen så ser jag bättre när det är ljust också, när det är bra ljus. Men inte för mycket, för då kan det bli lite bländande.
Kommer du ihåg när du började använda den vita käppen och hur du tänkte då?
Alltså antingen när jag var kring 8-9 år någonstans, tror jag. Jag minns att då tyckte jag att det var roligt att ha den. Jag tyckte att det var kul att visa för alla att här är min käpp, och jag brukade inte använda den som jag skulle. Istället så brukade jag använda den för att, ja, men peta på folk och så, och leka med kompisar och sånt där med. Så det var mer som en leksak då. Men sen så desto äldre jag blev, desto mer fick jag lära mig olika taktiker, och så började jag se det mer som ett hjälpmedel än en leksak.
Och idag, vad känner du för käppen idag?
Alltså nu tycker jag att det är ganska bra hjälpmedel, och jag känner mig väldigt mer trygg när jag går på stora vägar eller så med det, för jag känner att bilister och så tar mer uppmärksamhet, och jag kan vara lite mer säker och inte kolla så jättemycket runt omkring mig och så, utan bara gå och använda taktiken jag har lärt mig, så jag känner mig trygg med den.
Har du haft något tillfälle när du inte alls har tyckt om den?
Ja, det har varit ganska många sådana tillfällen när jag tyckte att det är väldigt störig och tyckte att jag inte kan gå tillräckligt snabbt och så, och då har jag verkligen inte gillat den, och jag har fortfarande inte kunnat ha den i skolan. Jag minns på min gamla skola så brukar jag ha den inomhus och så, och då brukade folk akta lite mer på sig, och det var mindre risk att jag gick in i folk. På min nya skola så använde jag inte den. Det är dels för att jag inte har vågat, men jag vet inte hur det kommer bli om jag går ut med min käpp. Och sen fast också min resurs då, Mia, hon är ganska bra på att syntolka, och de gångerna jag behöver gå i korridorer och det är mycket folk, så är hon alltid där, så det är inte så jättestor risk att jag går in i folk och så.
Men det är ett visst motstånd just i skolan och så att
ja,
ha den.
Mm.
Är du rädd för vad kompisar så ska tänka, eller att du ska bli behandlad på något annat sätt? Eller liksom, alltså, vad är det?
Nej, inte riktigt det. Det är bara att jag kände att min käpp kommer ta lite mycket plats och så. Så måste folk plötsligt börja flytta på sig och så. Jag kände att eftersom att också det är nyare skolor för mig, som att jag inte har gått där så jättelänge. Jag vet inte hur det kommer bli. Och jag känner att jag har lärt mig korridorerna så bra, så att jag tror inte det skulle göra så jättestor skillnad ifall jag hade min käpp nu när jag kan det så bra. Det är mer om vi skulle gå till något annat ställe med klassen och så.
Var det svårt att lära sig och hantera den, tyckte du?
Ja, det tyckte jag var ganska svårt. För att jag brukade ta upp den i luften och aldrig riktigt ta den ner. Och så. Antingen så var den rakt upp eller uppe i luften. Eller så smällde jag hårt med den. Fast efter mycket träning så har jag lärt mig hur jag ska använda den och så. Och man märker att den blir mer hållbar när man använder den på rätt sätt också.
Och under tiden som vi sitter och pratar så håller Josefins mamma Charity på och lagar mat till familjen. Hon arbetar som sjuksköterska och berättar att hon tidigt, när familjen fortfarande bodde i Ghana, märkte att det var något fel på Josefins ögon.
Det var någonting som inte stämmer med hennes ögonen. Så jag sökte läkare i Ghana, och jag tror vi hade 3 veckor innan vi kom till Sverige, så de sa okej, ni får avvakta och sen när ni är i Sverige kan söka, eftersom det behövde någon kontinuitet på henne.
När du först fick reda på att de ville att hon skulle använda sig av en vit käpp, hur tänkte du då?
Från början tyckte vi inte så att det var allvarligt, för hon är duktig att anpassa allt utan mycket hjälp. Men då sa vi okej, om hon behöver det för säker skor när hon går till exempel i trafiken, behöver hon den, då är det okej. Men sen vi håller tummarna det blir bättre med ögonen i framtiden. Eller hon har också andra sätt att använda synen. Så vi tror att käppen kommer att hjälpa henne, till exempel när hon är i trafiken också. Och vi vill att hon blir självständig. Vi vill inte att hon är med någon hela tiden. Så det var inte så konstigt om hon behöver den.
Och här hemma, hur har du och din man gjort för att hon ska använda den?
Eftersom hon också har väldigt bra hörsel och taktil också. Så det är inte alltid hon behöver käppen. Hon behöver typ när hon ska till piano när hon ska någonstans. Och sen vi kör bilen så mycket till kyrka, till olika plats. Så det är inte så ofta hon använder typ när hon ska själv till skogen med skolan, när de ska till bollhuset någonstans. Då behöver hon med annars. Hon tar det mycket när hon ska till piano själv.
Men som förälder då, har ni fått mycket stöd från synenheten hur ni ska tänka och göra och sådär?
Ja, det har vi. Man kan säga att det är ja, mycket hjälp. Och vi har Helen som brukar komma och så gå med Josefin och pappa eller jag. Så vi går, hon använder käppen så vi får se hur hon ska använda och hur hon ska upptäcka om det är någon fel i vägen. Vi har fått mycket hjälp av synenheten.
Är det svårt att släppa taget och låta Josefin vara självständig?
Nej. När man har fått sådana sjukdom från början, typ när man är barn, då kan man också följa upp henne. Och hon har blivit duktig att vara själva. Ibland man kan säga att hon har svårighet till ämnen som man behöver mer syn. Men hon också har hittat bra sätt att funka. Så då man, till exempel matte, hon är jätteduktig på matte och de ämnen man behöver syn också. Så man bara låter henne flyga. Innan vill man skydda henne till från trafiken. Man vill inte låta henne gå till piano själv. Men sen vi provade 1, 2, 3, den fjärde och då kan hon gå själv nu. Bara hon behöver vara försiktig som alla barn måste vara.
Men var du orolig i början, första gången?
Ja, absolut. Och bara man behöver också prata med Josefin och förklara till henne varför hon behöver bli extra försiktig. Ja.
Och för fysioterapeuten Anna Bremer Persson och synpedagogen Helene Bernardsson på syn- och hörselmottagningen i Lund så är föräldrarna viktiga när det gäller att få barnen att använda vita käppen.
Det ligger ju väldigt mycket hos föräldrarna också när det gäller att introducera käppen. Vi träffar ju inte barnen så ofta utan vi handleder ju föräldrar och skolpersonal kring det. Och det är ju de som träffar barnen i vardagen. Men sen kan det ju vara lite svårt i början. Man har fått ett barn med blindhet och man behöver bearbeta det också först för att kunna börja med den vita käppen. Och sen blir det en bearbetning efterhand också förstås.
Så det är inte bara barnet som ska acceptera att använda den utan även barnets föräldrar i vissa fall?
Ja, så är det ju. Och det kan hända ibland att man får vänta lite. Kanske barnet är moget men föräldrarna är inte mogna.
Om det blir problem någon gång, vad brukar det handla om då? Att det funkar inte med käppen?
Vi har ju haft barn som säger att jag hatar käppen. Men det är ju en bearbetning för så säger den personen inte nu. Så det tar ju tid att acceptera den.
Men sen jobbar ni inte bara individuellt med barnen utan ni jobbar också gruppvis.
Mm. Ja, vi har grupp från det de är små, 3-5 år, då har vi rörelsegrupp. Och då kommer käppen in lite grann. Och sen har vi låg- och mellanstadiegrupp. Då är det mycket orientering och flyttning men också laga mellanmål och göra olika aktiviteter och lekar. Men då får de ju syn på att det finns ju fler som har käpp. Och de stöttar varandra i det här. Och vi har liksom aktiviteter och lekar då käppen är med. Så det blir en gemenskap. Och sen har vi tonårsgrupp också.
Tillbaka till Josefin som också deltar i tonårsgruppens träffar. Något som hon tycker har gett henne mycket.
Jag tycker det är bra för att jag pratar ju själv med kuratorn. Men sen också att ha grupp tycker jag också bra. För man kan höra andra personer med synnedsättningsåsikter. Och man kan också lära sig hur de gör och hanterar olika situationer. Så man kanske inte har vetat att man kan hantera på ett visst sätt. Och sen kan man ge varandra tips och så. Så att jag tycker det är bra.
Har du märkt under åren att den vita käppen har blivit mer och mer viktig för dig?
Jag har börjat förflytta mig mer själv och gå till olika ställen själv. Så det har gjort så att jag behöver den mer. Eftersom att innan så kanske mina föräldrar skjutsar mig till olika ställen eller följer med. Men nu har jag velat bli mer självständig, så då har den blivit mer viktig, kan man säga.
Och hur känns det att ta sig till olika ställen själv?
Jag tycker att det känns väldigt bra. Det känns som att man har kontroll och man känner sig ändå som att man kan. Och jag gillar att vara med andra, men jag gillar också att vara självständig och kunna ta mig till ställen själv. För då är man inte så beroende av andra. Och sen så är det också mycket lättare, för då kan jag planera upp min tid själv utan att den är beroende av mina föräldrars tid och så. Det tog en väldigt lång tid innan jag verkligen märkte att jag verkligen behövde käppen. Det tog typ till jag började i nian innan jag märkte att jag behöver den. Så att det är bra att om man inte tycker om käppen, så är det bra att försöka hitta behovet och så. Och sen så kan det komma efterhand, desto äldre man blir, kanske mer man hittar behovet.
Det är bra att den pratar, eller?
Ja, och sen så finns det punktskrift här också ifall man behöver det.
Och när jag ska gå så följer Josefin med mig ut för att visa hur hon använder den vita käppen. Märker du själv att du blir skickligare och skickligare med den, eller hur är det?
Ja, jag tror det. Och sen så ska man slå lite olika hårt om man vill att det ska låta extra hårt. För att det är olika underlag. Till exempel här finns det ett underlag. Så kan man slå lite hårdare. Om det bara är asfalt så kan man slå lite lösare. Så beroende på hur högt man vill och hur mycket man vill känna igen underlagen, så kan man slå lite högre.
Blir man trött i handen?
Ja, man blir lite trött av det här då, att pendla fram och tillbaka. Då finns det ett annat sätt man kan göra. Det är nämligen en glidteknik. Då lyfter man inte armen, utan man glider från höger till vänster. Och olika brett beroende på hur mycket man vill känna. Och sen så ska, när man gör så, så ska man se till att bara använda handleden och inte hela armen, för då blir man lättare trött.
Vilket underlag är svårast?
Om man går inomhus tycker jag det är svårt. Utomhus är det ganska lätt och så. Grus kan vara lite svårare, men när man är inomhus och det är lite, om det är plastgolv eller så, golv som kanske där det studsar lite mer och det inte hörs lika mycket, det är lite svårare.
Och där lämnar vi Josefin Asamoah. Vi hörde även hennes mamma Charity och dessutom synpedagogen Helene Bernardsson samt fysioterapeuten Anna Bremer Persson, som båda arbetar på synmottagningen för barn och unga i Lund. Och reportaget, det var gjort av Åsa Kjellman Erisi.
Inslag 4.
Pia-Lena Krischell. Idag har vi ett boktips, men det är inte ett riktigt vanligt boktips. Det har faktiskt en speciell ram.
Det stämmer. Jag tänkte som så att när det finns så extremt mycket böcker att välja bland, så kan det vara skönt att ha en liten ram som man kan förhålla sig till. Och då tänkte jag lite aktuellt så här med Augustpriset och de som var nominerade till detta eminenta pris, som ju faktiskt väljs av förläggarna och av en jury. Därav inramningen.
Ja, men det är väl som en bra begränsning idag. Och ska vi börja med Carolina Ramqvist. Boken heter Den första boken. Det här är alltså en av de nominerade böckerna. Vad handlar den om?
Den första boken handlar om en ung tjej som ju är Carolina själv, som befinner sig på Jamaica där hon har en kille, en jamaikansk kille. Det intressanta med den här boken är att den utspelar sig under enbart en förmiddag, vilket ju är ganska skickligt egentligen för att skriva en hel roman på. Den första boken hänvisar till Carolina Ramqvists egna första litterära bok, som jag inte kommer ihåg namnet på just nu, som också utspelar sig på Jamaica, dit hon reste när hon var ung. Jag tror att hon träffade den här killen redan då. Och nu är det liksom svallvågor av återblickar, av tankar i nutiden kring det som var dåtid. Den är väldigt vacker böcker rent litterärt. Jag gillar jättemycket hennes språk. Långsamt berättad. Lite speciell på det sättet. Vissa kanske tycker att den känns lite seg, men en väldigt fin och vacker bok.
Får man lära sig någonting om Jamaica och jamaikansk kultur?
Lite. Det blir påtagligt att det är väldigt fattigt, att det har varit kolonialiserat och att det fortfarande lever i, vad heter det, sköljvattnet.
Kölvattnet?
I kölvattnet av att ha varit en koloni. Det är ojämlikt, det är på många olika sätt. Kvinnorna har det mycket sämre än männen. Det är mycket droger, mycket fattigdom. Ja, det som folk tar till när livet inte är så schysst mot den.
Vilken tid utspelar sig här i?
Här pratar vi början av 90-talet någon gång, eller mitten av 90-talet. Och det är ju verkligen en kulturkrock, en rik, ja, jämförelsevis kvinna från Sverige som möter den här fattiga jamaikanska mannen. Men det är också, ja, det är ju inte bara fattigdom och droger såklart. Det är värme, det är inkludering, det är mycket dans, mycket musik, kultur, generositet. Så det är fina kulturkrockar också som beskrivs.
Nu tar vi en bok som jag vet att du tyckte mycket om också, ska jag väl säga. Hundnätter av Mirja Unge. Det var väl så att du blev lite väldigt förtjust i den här?
Den tyckte jag jättemycket om. Den har jag längtat efter länge, för jag läste en recension tidigare i år och satte den på väntlista på Legimus. Och när den lanserades så slök jag den. Fantastiskt härlig inläsning. Härligt språk, lite dialektalt till och från utan att vara omöjligt eller svårt att förstå eller något sådant.
Jag måste bara lägga in där, slök, det är väl slukade va?
Ja, det beror på, båda är rätt.
Den diskussionen, vi tar det en annan gång. Men vad handlar den om?
Den här boken handlar om en tjej som kommer tillbaka till sin barndomsby eller ort i Norrland någonstans. Hon är väl runt 30 kanske. Hon är ganska rivig och tuff. Hon har vänner kvar. Hon har vuxit upp i någon slags hippiefamilj. Här är det också faktiskt tillbakablickar från barndom, tonår. Och det vibrerar någon slags underton av att det har hänt saker. Och det vibrerar också av saker sker fortfarande nu för tiden, i den här byn, i orten.
Men jag läste att det är lite som en deckare också.
Ja, men faktiskt, det är det där som jag kallar för vibrerar. För det är något sånt här, men är det på riktigt, är det något? Och vem i så fall? Så kastas ju naturligtvis misstankar åt olika håll. Är det konstiga gubben i avskilda stugan? Är det killen som hon träffar på baren inne i stan? Eller är det de gamla gymnasiekompisarna? Det får man se.
Okej, den var någonting som du slukade, säger jag. Vi ska ta en bok som vi faktiskt har tipsat i tidigare, men eftersom den var nominerad så måste man ju ändå nämna den. Hyper av Agri Ismail. Jag kan bara säga London, New York, Dubai.
Man tror ju inte att så många kommer vara intresserade av en bok om en finanskris. Det är ju inte det sexigaste ämnet. Oerhört tacksam såklart att det har fått så fin mottagning.
Varför tror du?
Jag vet inte. Jag vet verkligen inte. Det kanske är att det ligger lite mer i tiden nu. Jag har skrivit på den här i 10 år. Så vi har ju hunnit ha en finanskris och sen har det gått bra igen. Och nu är vi liksom i nedgången.
Berätta ändå lite kort vad den handlar om.
Jo, men den här var ju fantastisk, härlig litteratur. Och med tanke på att Agri är, det var hans debutbok, så är det verkligen hatten av. Den handlar om 3 syskon som har vuxit upp i London av kurdiska föräldrar. De sprids över världen och vi får följa deras 3 helt olika livsöden. Och ett gemensamt tema i deras liv är väl pengar på olika sätt. Bristen på, önskan efter och ointresset för
på något sätt. Och lite samhällsglobalt, vad som händer med marknader, ekonomin, krascher. Och som sagt, kul, intressant, man får läsa om olika kulturer, bland annat Dubai. En liten kul grej där är att exempelvis så kan tunnelbanestationerna helt plötsligt heta någonting annat, för de har blivit sponsrade av ett företag. Det vore ju jätteintressant att hoppa av vid Läkerolstationen någon dag istället för vid Gullmarsplan exempelvis. Hur vet man vart man ska? Helt koko enligt mig, men tydligen sant i Dubai.
Har de utrop, undrar man ju.
Ja, nu tar du verkligen mig på sängen här. Det vet jag faktiskt inte. Det är ju faktiskt jätteintressant. Om någon har varit i Dubai och åkt tunnelbanan så får de gärna höra av sig till mig.
Jag vet inte om vi ska ta tuben till nästa station som inte heter Läkerol utan till vinnaren av årets skönlitterära bok, Augustpriset. Det gick till Tony Samuelsson och boken heter Kungen av Nostratien. Det här är en, har jag läst då, för jag har inte läst den här boken själv, en vindlande bladvändare.
Ja, det var lite kul för när jag såg de nominerade till Augustpriset så ville jag naturligtvis kolla om de fanns på Legimus och alla fanns. Och det tycker jag är föredömligt. Så att jag läste den här direkt och tyckte att den var rolig, varm, en härlig läsupplevelse och en riktig bladvändare. Handlingen är en författare som heter John som har gett ut ett par böcker. Den första fick bra recensioner och sen har det varit dalande. Nu får han i uppdrag att spökskriva åt en extremt känd och stor författare som har fått en stroke som inte kan slutföra sin roman. Och här börjar det vindla lite. Varför vill de att någon ska spökskriva? Är det pengar? Eller är det att det faktiskt har hänt något i texten? Det är liksom gap i texten. Och vad är det för gap? Samtidigt så får man återblicka till Johns barndom i Hökarängen där han bor med sin mamma som är frisör. Och den här mamman är faktiskt kompis med arbetarförfattaren Ivar Lo Johansson. Så att det är liksom, ja, men lite udda, härligt och spännande. På slutet så får man också svar vad Nostratien är för något. Så att det, läs den boken. Den otroligt bra julbok skulle jag säga. För den är så varm och härlig och lite annorlunda sett ur romansynpunkt.
När du säger annorlunda så måste vi väl ändå kommentera en sak. Om man nu går in på Legimus och provlyssnar. För det där stycket då som de har valt ut att läsa upp. Kan du säga något om det?
Ja, men precis. På Legimus så finns det ju en knapp som heter provlyssna på boken. Och när jag provlyssnade inför det här så visade det sig att det var ett jättekonstigt klipp med ett väldigt explicit sexscen. Som jag verkligen förvånades över, för den här boken är ingen bok med mycket sexskildringar. Så jag skrev till MTM och frågade, varför har ni valt det här? Och jag fick svaret att det automat genereras av någon dator eller så. Men ändå märkligt, så att om folk lyssnar på provklippet så blir inte rädda eller förväntansfulla beroende på. Det är av misstag som det har blivit så här. Om jag var MTM eller Legimus, då kanske jag ändå skulle ändra, för att det speglar ju inte boken, tycker jag.
Okej, vi lämnar den boken därhän. Det finns ju också två andra böcker som blev nominerade och det är ju diktsamlingar. De ingår ju som nominerade i årets skönlitterära bok. Och diktsamlingar har ju blivit lite styvmoderligt behandlat, det måste man ju ändå säga. De vinner inte särskilt ofta.
Nej, precis.
Jag vet att du inte har läst de här, så jag säger dem helt enkelt. Brorsan, krabban och lädret av Linus Gårdfält, den är under produktion på Legimus. Den handlar om förgänglighet, festen, om platsens historia, om skönhet och fulhet. Och och den värmländska landsbygden träder fram. Brorsan står i centrum och det är genom hans låtar som platsen och situationen målas upp. Men här figurerar även karaktärer som Brödjon, Lök-Emma och Gnidan.
Ja, men jag tycker faktiskt den här låter lite intressant och jag tycker det är föredömligt av Legimus att läsa in de här diktsamlingarna också.
Och det finns en till diktsamling som heter...
Samma mamma. Det är ett komma efter samma, därför pratar jag så där. Och författaren heter Hanna Reis.
Och den är skriven till författarens mamma som dog 2021. Jag läser upp några rader som jag har sett om boken. Att texten försöker inte ge några svar eller lösningar utan låter sorgen vara just så akut och upprepande som den är. Den är också rimmad med stildrag lånade från låttexter. Vi går också in på årets fackbok. Den är någonting som är ett väldigt angeläget ämne.
Och den heter Ett liv värt att leva. Och författaren heter Christian Ryck.
Den handlar inte bara om varför människor tar livet av sig eller försöker. Utan i 12 kapitel så undersöker Ryck självmordets katastrof och dess olika nyanser. Så skriver förlaget om boken. Sist men inte minst, kanske störst, årets barn- och ungdomsbok. Det blev Chop Chop av Linda Bondestam. Boken handlar om en robot som tar över människornas jobb. En tapper jordbos berättelse. Sen finns det faktiskt något som heter Lilla Augustpriset. Känner du till det?
Nu när du säger det har jag nog hört det, men jag har inte så bra kläm på det, nej.
Lilla Augustpriset, det är för författare mellan 16 och 20 år. Och i år så fick Marcus Hägglund det. Det är då inte 100 000 kronor utan 15 000 kronor och man får ta emot det av kulturminister Parisa Liljestrand, Moderaterna. Han har skrivit Ökensvindel. Det finns också ett hederspristagarpris, visste du det?
Nix.
Nix Pix, men i alla fall så blev det en bokhandel som fick det som heter Dillbergs bokhandel som ligger i Kalmar.
Jag hörde faktiskt dem prata där på själva augustgalan. Det är en familj som driver den, så det verkar mysigt. Läs alla de här böckerna, för det var faktiskt osedvanligt roligt att ha läst samtliga nominerade, förutom diktsamlingarna, till det här priset. Och jag gillar dem som sagt alla fyra. Och kanske till och med jag ger mig i kast med några dikter här framöver, vem vet.
Det sa Pia-Lena Krichell. Och här kommer boklistan och följande finns på Legimus. Den första boken av Carolina Ramqvist. Hundnätter, Mirja Unge. Hyper av Agri Ismail. Kungen av Nostratien av Tony Samuelsson. Och så diktsamlingarna. Brorsan, Krabban och Lädret av Linus Gårdfält. Den är under produktion på Legimus. Diktsamlingen Samma mamma av Hanna Reis, den finns. Årets fackbok, Ett liv värt att leva av Christian Ryck, den finns. Årets barn- och ungdomsbok, Chop Chop av Linda Bondestam, den finns inte på Legimus tyvärr. Det är en bilderbok för barn mellan 3-6 år. Lilla Augustpriset som gick till Marcus Hägglund för Ökensvindel finns inte heller. Musiken vi hörde var instrumentella versioner av Bob Marleys Satisfy My Soul och Stir It Up, Billie Eilish, Bittersweet. Vi hörde även ett klipp från Sveriges Television när de var på Dramaten där de Augustnominerade författarna presenterades, vilket var i slutet av oktober. Inslag 5, annonser och meddelanden. DBFK, lucköppning i Gamla stan. DBFK, terminsavslutning på Bäckis. Information om kommande livesyntolkningar.
Iris hjälpmedel, information om sällskapsspel. Iris hjälpmedel, produktinformation. Konstföreningen ASK, ASK, julfika. SRF Botkyrka Salem, julfest i Tullinge. SRF Norrort, digital träning. SRF Stockholm Gotland, jultallrik på kökeriet. SRF Stockholm Gotland, medlemsinformation. SRF Stockholm stad, julfest. Och SRF Stockholm stad har även Lucia Café.
Lucköppning med DBFK i Gamla stan måndagen den 16 december. Vi träffas klockan 16.45 vid Munkbrogatan vid Gamla stans tunnelbanestation klockan 16.45. Vi börjar med att besöka julmarknaden vid Stortorget. Lucköppningen är klockan 18.15. Plats vet vi inte i dagsläget, men programmet kommer att finnas att tillgå i slutet på november. Efter lucköppningen går vi till något trevligt ställe där vi kan få oss något gott i magen. Anmäl dig gör du till vår hemsida www.dbfk.se eller till Per-Ola Johansson på hans telefon 070-531-7071. Senaste anmälningsdag är den 12 december. Meddela ledsagarbehov vid anmälan. Färdtjänstadress är Munkbrogatan 8. Terminsavslutningar och terminstarter för aktiviteterna i Veckis med DBFK. Tisdagen den 17 december är det sista tillfället för terminen för gymnastiken och simningen i Veckis med DBFK. Start tisdagen den 7 januari. Avslutning för söndagssimningen på Bäckis med DBFK blir söndagen den 22 december. Och starten för terminen på söndagssimningen blir söndagen den 12 januari. Och aktiviteterna kommer att bedrivas som vanligt då på Söderberga allé nummer 80 i Bäckis. Hälsar DBFK.
Hej, jag heter Peter och är verksamhetskoordinator på syntolkning nu i Sverige. Här är lite information om några kommande livesyntolkningar. Vi försöker ha en god framförhållning, men redan den 5 december är det dags för Closer på Kulturhuset Stadsteaterns Klara scen. Två kärlekspar möts av en slump, vilket blir starten på ett komplicerat relationsdrama. I några av rollerna ser vi Helena Sandberg och Johan Reborg. Biljettpriset är 395 kronor och ledsagare medföljer utan kostnad. Den 16 mars nästa år livesyntolkas Trollflöjten på Folkoperan. Mozarts Trollflöjten handlar om en ojämlik och maktfullkomlig värld, en kamp om ungdomlig frigörelse med hopp och kärlek som vapen. Den unge prins Tamino har förälskats i Pamina som är drottningens dotter. Till sin hjälp får Tamino en magisk flöjt som ska skydda honom från fara. Papageno, fågelskådaren, har ett magiskt klockspel, blir hans följeslagare. André Åberge, Dahl, Anton Lundqvist, Clarice Granado och Carolina Andersson är några som medverkar. Biljettpris 240 kronor och ledsagare medföljer utan kostnad. Så den 5 april nästa år livesyntolkas Amadeus på Kulturhuset Stadsteaterns scen. I Wiens finkulturella kretsar sprids ryktet om den musikaliska geniet Wolfgang Amadeus Mozart. Han blir snart inbjuden till slottet av kejsaren Josef den andre och hänför hela hovet med sin unika talang. Mozarts entré rasar snart ordningen vid hovet och hotar hovkompositören Antonio Cellaris ställning hos kejsaren. I rollerna ser vi Filip Sandén, Simon Reitner, Maja Rung, Per Andersson med flera. Biljettpris 510 kronor och ledsagare medföljer utan kostnad. På vår hemsida www.syntolkning.nu kan ni läsa mer om kommande syntolkade produktioner som genomförs runt om i landet. Gör gärna en preliminär bokning redan idag för att försäkra er om plats. Vi stämmer av senare då även en faktura skickas. Mail går också bra att boka via adressen boka@syntolkning.nu eller via hemsidan. Och naturligtvis kan ni även boka biljetter via teatrarna. Vi syns när vi hörs.
Hej, det är Christian Möller från Iris Hjälpmedel. Och den här gången tänkte jag tipsa lite om våra olika spel som vi har. Vi har ju dels både kortspel och även brädspel. Och de här är anpassade för personer som är gravt synskadade men också de som har en synnedsättning. Så de finns både i storstil och punktskrift. Och vill man veta mer om vilka spel vi har så får man gärna kontakta oss. Och det kan man göra antingen genom att ringa 08 39 94 00 eller gå in på vår hemsida www.irishjalpmedel.se. Och en del av de här spelen också har vi såklart uppställt också i vårt showroom och butik på Östgötagatan 83 som är öppet måndag till onsdag 12.30 till 16.30 samt torsdagar 12.30 till 18. Välkomna till Iris Hjälpmedel.
Hej, Christian Möller på Iris Hjälpmedel. Den här gången tillbaka med lite julklappstips här. Kanske man bör fundera på lite julklappar. Och idag tänkte jag slå ett slag för svensktalande blodtrycksmätare. Som vi har till ett specialpris nu för 595 kronor. Och den finns att beställa genom att antingen ringa till oss på 08 39 94 00. På vardagar mellan 9.30 och 11.30 eller så kan man också gå in på vår hemsida www.irishjalpmedel.se och man får också kontakta oss om man har ytterligare frågor. Fler tips kommer. Välkomna till oss på Iris Hjälpmedel.
Den nya föreningen ASK, Alla sinnens konst. Det är en ny förening till synskadade i Stockholms län som vill uppleva konst och hantverk tillsammans. Vi har även workshops och cirklar i eget skapande. Seende personer är välkomna som stödmedlemmar. Söndagen den 8 december har vi julfika med tillverkning av julpynt. Och efter årsskiftet planerar vi en massa saker, bland annat en konstvandring i riksdagshuset. Medlemskapet kostar 200 kronor per år och blir du medlem nu så gäller det under hela 2025. Vill du veta mer eller kanske anmäla dig som medlem redan nu så kontakta vår medlemsansvariga Sanna på telefonnummer 0721 72177 eller mejla till föreningen på mejladressen allasinnen.sthlm@gmail.com. Välkommen! Hälsar styrelsen för ASK.
Hej alla vänner med synnedsättning. Nu är det dags att anmäla er till årets julfest. Vi inbjuder till en julfest som vi inleder med glögg och pepparkakor. Därefter serverar vi julbord med ett urval av de traditionella rätterna. Avslutningsvis blir det kaffe eller te med kaka. Aktivitetskommittén inhandlar och tillagar maten. Anmäl dig i god tid så att vi kan planera inköpen. Om du har något trevligt minne från någon jul blir vi glada om du delar med dig av det. Deltagarantalet är begränsat så det är först till kvarn som gäller. Tomten har båda dagar, därför tar vi var och en med sig en julklapp för cirka 50 kronor så delar vi ut dem själva. Då kan tomten vila lite innan den värsta ruschen sätter in. Tid lördagen den 15 december klockan 13.00 till och med 15.30. Plats Anna Maria Ros, väg 108 Tullinge, grind B. Vägbeskrivning plus 723 går från Tullinge station 12.45 mot möteslokalen Hållplats Källvägen. Det tar cirka 10 minuter upp i om du vill bli mött på hållplatsen. Det är bara 30 meter att gå. Buss 723 går från Källvägen mot Tullinge station cirka 15.32. Kontrollera gärna busstiderna med SL så att det inte ändrats. Pris 150 kronor betalas kontant på plats eller med Swish. Anmälan senast tisdagen den 10 december till Urban Eriksson på mobilnummer 076-850-2972 eller mail till anneli.amrv62@gmail.com. Och Anneli stavas utan e på slutet och AMRV är initialerna till Anna Maria Rosväg. Meddela om du behöver specialkost. Ledsaga, vi hjälps åt eftersom några av oss har tillräcklig synskärpa. Varmt välkomna styrelsen för SRF Botkyrka Salen. Vi har också några aktiviteter inbokade för 2025. Bokträffarna är var fjärde vecka från och med torsdagen den 2 januari klockan 13.00 på Tullinge bibliotek. Medlemslunch söndagen den 16 februari klockan 13.00 på Anna Maria Rosväg 108 i Tullinge.
SRF Norrort i Täby i samarbete med SeniorNet inbjuder till ett tillfälle för digital sändning för smarta telefoner för synskadade. Datum 9 december, tid 13-15, plats Lyktgränd 4 i Täby, vätesrum 3. Du får hjälp med allehanda behov som du har med dina telefoner, Android, iPad, iPhone. Ta med aktuella lösenord. Observera. Har du en alldeles ny telefon som inte ännu är använd så måste den vara i ordninggjord och skrivklar. Aktiviteten är helt gratis. Vid frågor, kontakta Marita Söderholm, telefonnummer 070-543-9498. Välkomna, hälsar SRF Norrort.
SRF Stockholm Gotland anordnar en träff i Nynäshamn fredagen den 6 december mellan klockan 11.30 och 13.00. Vi träffas på restaurang Kökeriet på Fiskargränd 6 i Nynäshamn för att tillsammans äta en jultallrik. Det blir även lotteri med fina priser. Alla betalar sin egen mat på plats. Anmälan görs senast den 5 december till anmalan@srfstockholmgotland.se. Har du några frågor? Hör gärna av dig till Kristina Ljung på telefon 08 462 4508. Välkommen!
Välkommen till SRF Stockholms stads julfest fredagen den 13 december. Fredagen den 13 december på självaste Lucia-dagen är du välkommen till oss och en försmak av julen i goda vänners lag. Du har möjlighet att köpa en landgång med julmatstema och den som vill ha kaffe och kaka efter maten kan även köpa detta. OBS landgången serveras klockan 17. Drycker till maten, med och utan alkohol, finns till försäljning. Under kvällen kommer vi att få njuta av julsången framförda av Cirilla-kören. Pubben för dig som inte önskar landgång öppnar klockan 18. Det finns öl, vin, alkoholfria drycker, pizzabitar och snacks till försäljning. Vill du inte ha landgång behöver du inte anmäla dig. Praktisk information. Platsen är som vanligt Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44. Landgången serveras klockan 17. Den vanliga pubben öppnar klockan 18. Priset för landgången är 150 kronor som du betalar i förväg till föreningens bankgiro 5371-4259. Du kan också betala med Swish till telefon 123-019-6246. Glöm inte att skriva julpub i meddelandefältet. Det är också mycket viktigt att du anmäler dig så vi vet vilka som vill ha landgång. Anmälan. Om du vill ha landgång måste du anmäla dig senast fredagen den 6 december till kansliet på telefon 08-452-2200 eller via e-post till anmalan@srfstockholm.se. Har du frågor kan du kontakta Annika Stigson på telefon 08-452-2201 eller via e-post till annika.stigson@srfstockholm.se. Varmt välkommen till pub i julens tecken. Välkommen till vårt Lucia Café torsdagen den 5 december. Äntligen är vi inne i julmånaden. Det firar vi genom att sjunga julsånger tillsammans och njuta av gott Lucia-fika. Vi öppnar dörrarna klockan 13 och kaféet avslutas klockan 15. Kaffe eller te med fikabröd kostar 30 kronor. Du behöver inte anmäla dig. Varmt välkommen!
Här kommer ett meddelande till medlemmar i SRF Stockholm Gotland. Hej alla medlemmar! Ni kommer väl ihåg att uppdatera era medlemsuppgifter här hos oss. Det fasta telenätet håller på att avvecklas och kanske har du numera ett mobilnummer som du använder istället. Meddela oss gärna detta till Kristina Ljung på telefon 08 462 45 08. Vi har nämligen noterat att flera av de telefonnummer som vi har registrerade här hos oss inte längre är i bruk.
Läns- och riksnytt ges ut av SRF Stockholm Gotland med stöd från Region Stockholm. Tidningen distribueras av Urban Audio AB. Och för prenumerationsärenden så ringer du 462 45 03. Alltså 462 45 03. Ansvarig utgivare är Aziza Dawadi. Vill du ha med en annons i tidningen behöver vi ha in den senast klockan 12 på tisdagar för publicering samma vecka. Du kan antingen ringa in din annons på vår telefonsvarare 08 644 34 30 eller mejla in en ljudfil till lansnytt@srfstockholmgotland.se. På telefonsvararen och mejlen kan du även lämna andra meddelanden till oss på redaktionen. Du kan läsa Läns- och riksnytt på flera sätt. På Daisy, i appen som heter LOR Lor Play, som finns både för iPhone och Android. I din dagstidningsspelare om du prenumererar på en dagstidning. Eller läs oss på webben www.lansoriksnytt.se. Och här har vi även syntolkade bilder till alla inslagen. När du inte längre behöver din Daisy-skiva så slängs den i de vanliga hushållssoporna. Men vi vill gärna uppmuntra dig att läsa oss digitalt, för miljöns skull. Information om taltidningar och viss supporthjälp finns hos Polarprint på telefonnummer 020-8269-13. Tack för att du läser Läns- och riksnytt.